Podplay.
Ja, nej, men nu sitter vi här i en ombyggd bastu som jag byggt om till en studio i Ireviken på nordvästra Gotland. Varför gör vi det?
Ja, det är alltså dags för det första Q&A-avsnittet. Vi får väldigt mycket frågor på Instagram och vi tycker att ni är värda bättre svar än vad ni har fått. Och därför är det dags att ta sig an de här frågorna.
Och en av de vanligaste frågorna är ju, vilka är vi då? Och det är ju en bra fråga.
Ja, verkligen. Jag är lärare i grunden och har alltid egentligen haft ett intresse för det här med true crime. Historia och true crime är ju väldigt, väldigt närliggande varandra, så det har i alla fall sig naturligt att jag har blivit intresserad av både och, så att säga.
Och jag jobbar ju som läkare till vardags och det handlar ju ganska mycket om att hitta olika ledtrådar och försöka lägga ihop dem och försöka komma till någon slags slutsats. Så att på ett sätt är ju det ganska likt det här med att kolla på gamla fall och se om man kan hitta någonting och komma vidare med.
Mm. Hur länge har vi hållit på med det här? En annan fråga som vi ofta får.
Man kan ju säga att det här började på allvar när jag började jobba i Lumlundagrottan 2009. Då hade du redan jobbat här ett par år. Och du berättade om det här med Sjögrenfallet och sen så börjar vi mer och mer snöa in på det här helt enkelt.
Ja, det kan man säga också, att fram till dess att du började så var det ju egentligen mer en spökhistoria än ett riktigt fall, ska jag säga.
Det var väl så att jag nästan ifrågasatte, är det här verkligen någonting som har hänt på riktigt eller något som Tobias hittar på? Och vi började liksom kolla källorna helt enkelt och upptäckte att jo, men det här har ju faktiskt hänt och är ju ett väldigt fascinerande fall. Så då började vi liksom fråga ut folk som bodde i grannskapet där och läsa gamla tidningsartiklar och hela den grejen.
Det är väl kanske dags att gå ut med det också, att när jag satt och berättade den här historien så hade jag ingen aning om att Sjögrens hus låg så pass nära. Ja, så att jag spenderat år åt att berätta en historia som jag inte hade en aning om var den utspelade sig.
Det tog ganska lång tid innan vi listade ut att Sjögrens hus låg precis intill grottmynningen. Vi trodde länge att det låg liksom uppe ganska långt från grottan. Så att vi höll på med det här ett länge innan vi fattade att det är ju precis där.
Jo, men det är samma med minkfarmen egentligen. Det gick ju upp för mig ganska sent att det också bara var ett stenkast bort. Och att alltihopa det här utspelade sig inom en radie av en kilometer ungefär. Och det blir ju intressant när man liksom rör sig i det här området och verkligen kan, ja, man kan ta på alla de här ställena som man sen läser om i polisutredningen och man hör vittnena berätta om. Så det är helt fantastiskt egentligen. Det blir som en theme park.
Vad händer i podden framöver då?
Framförallt ska vi jobba klart med vad som hände med Sven och vad han tog vägen någonstans. Vi jobbar parallellt med de här poddinspelningarna med att helt enkelt försöka gräva fram vad som egentligen hände. Så att podden är ju en historisk tillbakablick samtidigt som vi försöker att ta reda på vad som hände. Och det blir ju på något sätt framtiden för det här fallet.
Precis, precis. I podden har vi då hittills liksom gått igenom hur den här utredningen började, gått igenom de här bedrägerirättegångarna, gått igenom Björns försvinnande och senast det här med den här brevskrivaren och hela den grejen. Men som du säger så är vi ju faktiskt också ute just nu och helt enkelt fysiskt gräver på en del olika ställen och försöker hitta Sven.
Och här skulle jag säga det att det är ju inte alla lyssnare som säkert har hängt med om vad som skrivs i media och sådär. Men precis som Urban säger så vi är ute med hackar och spadar och liksom försöker att se om vi faktiskt kan hitta svensk kvarlevare. För vi har ju en liten aning om, eller vi tror oss ha en aning om var de här kvarlevarna faktiskt kan finnas.
Nej, men precis. Vi följer ju ett spår som vi tror på. Så att vi håller inte på att gräva bara helt slumpmässigt. Det ska vi säga också då att vi tog in den här skeletthunden nu i juni. Det är väl egentligen det vi håller på att följa upp nu. De markeringar som den här skeletthunden gjorde då. På den här tippen som vi just nu väl betraktar som det hetaste spåret var svensk kropp skulle kunna finnas. Och hunden markerade då på tre olika ställen på tippen. Det skulle ju kunna betyda att det finns tre olika kroppar på tippen, men det är väl egentligen inte det mest sannolika scenariot, utan det är väl egentligen mer troligt att antingen att kroppen har delats i tre olika delar, antingen så skulle kroppen ha kunnat styckas innan den hamnade på tippen, eller att man helt enkelt, när man då har flyttat om jordmassor och sådana saker i samband med att man stängde ner den här tippen, skulle det kunna hamnat ben på lite olika ställen. Du var ju ute förra veckan, Tobias, och kollade på tippen och grävde lite. Kan du berätta om det?
Ja, absolut. Det var ju bara backebandet lite grann till det att vi faktiskt var där ute på tippen för första gången ihop med skelettsökunden Breeze. Och fick de här tre träffarna. Vad kände du då?
Alltså, det var ju en overklig känsla. Jag hade ju på något vis ställt in mig på att nej, men vi kommer nog inte få någon träffar. Så att när du ringde där, jag kommer ihåg att jag var ute i någon skog där och märkte upp med någon avspärrningsband, så ringde du och sa att vi har fått träff på tippen. Och ja, det var ju en lite overklig känsla alltså. Och sen när det dök upp ytterligare två stycken träffar och att de allihopa var liksom inom ett väldigt begränsat område, då började man hoppas på att fan, det här kanske går att lösa det här fallet alltså.
Ett ganska så begränsat område, hur stort är det?
Tre stycken träffar med 20 meter som bildas som en triangel kan man säga. Det är liksom inte begränsat som en kilometer i diameter, utan det är liksom en liten del av en tipp helt enkelt. Det mest sannolika scenariot skulle jag säga egentligen, det är ju att den här doften och den här skelettdoften som hunden reagerar på, det kommer inifrån tippen. Och med tanke på att tippen är täckt av lera så kan ju inte den här doften komma ut vad som helst, utan den är liksom pyst ut på lite olika ställen. Så att när vi gräver ut det här så kommer vi behöva gräva ut en ganska stor del av tippen för att vara säker på att vi verkligen har kollat av då den del av tippen där kroppen då potentiellt skulle kunna finnas.
Jag var ute i söndags och helt enkelt gjorde de första grävningarna ute på den här tippen som vi pratade om i Etelhem. Och ja, den täcks med matjord, hela tippen helt enkelt. Och vad vi gjorde då var att vi grävde vid de här träffarna vi hade fått, bara för att kunna fastslå att vi inte har hittat några fornfynd, vilket inte skulle vara helt otroligt. Man har hittat fornfynd i de här områdena tidigare. Och vi ville helt enkelt bara fastslå att det inte var det som var fallet här just nu. Och vi grävde vid de här tre punkterna och vi gick igenom den här jorden så noga som det bara gick. Och det var helt enkelt så att det fanns ingenting där.
Ni hittade väl någonting?
Ja, vi hittade ben från djur. Vi var ju ganska så spända på dem också till att börja med, men efter en konsultation med en osteolog från Uppsala universitet så kunde vi helt enkelt avstyra att det var mänskliga kvarlevor vi hade hittat, utan det var helt enkelt ett revben ifrån ett djur helt enkelt.
Och vi har ju också dubbelkollat då med tränarna till den här hunden. Och de är helt säkra på att den här hunden, den reagerar absolut inte på djurskelett, utan de har liksom tränat den så att den, ja, går den förbi ett djurskelett så den reagerar inte på det uttaget, utan det är endast mänskliga skelettdelar så att säga som den reagerar på. Vi var ju faktiskt på stället så där det låg ben, kommer du ihåg det?
Absolut, där i backen vid Sjögrenvägen där, ja. Så det var väl någon form av...
Lammskalle, precis. Hunden gick ju bara rakt förbi den.
Nej, men precis. Den visste inget intresse för den.
Inget intresse överhuvudtaget, utan den gick bara rakt förbi. Rakt förbi den här lammskallen. Så att det verkar inte som att den reagerar på djurskelett, utan om den reagerar, då är det lukt av mänskligt skelett som den reagerar på.
Ska också säga det att de här benen som vi hittade lämnades in till polisen, eller de var faktiskt ute och hämtade dem, och de är inskickade till en instans som helt enkelt ska kontrollera så att vi faktiskt inte gör något misstag här, utan att det inte är några är någonting annat än just skelett från djur då.
Vad händer framöver i podden nu då?
Vad som händer i podden är att vi kommer gå igenom de personer som är inblandade och gå in mer på djupet på framförallt bulvanen till att börja med.
Vi kommer göra en djupdykning i bulvanen i närmsta avsnittet som kommer här och prata. Och vi har pratat med några riktigt intressanta personer som har stått honom nära.
Man kan väl också säga det angående bulvanen, att det är säkert väldigt många som har en väldigt negativ bild av han. Men han gör ju väldigt spektakulära och roliga saker också.
När det handlar om att folk inte kommer till skada, då kan det ju vara nästan lite komiskt det han gör. Sen så ser man ju det här från 50 års avstånd också, och då blir det ju ett annat perspektiv än om man kanske faktiskt befann sig där när man blev blåst på den här bilen eller vad det nu kunde vara för någonting.
Ja, precis. Alltså, han känns ju som en karaktär egentligen som skulle kunna finnas i en komedi. Jönssonligan eller någonting i den stilen.
Alltså det är lite den känslan man får. Man får ju också lite den här känslan om det var någon som såg den här Clark Olofsson-historien som gick nyligen. De finns vissa likheter mellan karaktärerna alltså. Men om vi går tillbaka till podden, så i det sista avsnittet så berättade vi om Björns försvinnande och den här mystiska brevskrivaren som i flera olika brev hörde av sig till polisen och antydde att det var någonting skumt med försvinnandet, och till slut då kopplade ihop fallet Björn och fallet Sven, att det fanns något samband mellan dem. Så att en av de absolut vanligaste frågorna som folk har hört av sig till oss, det är ju: vem är den här brevskrivaren egentligen? Har vi någon aning om vem det kan vara?
Vi kan väl faktiskt säga att vi inte vet vem det är, men vi har ju funderat väldigt mycket på det, och vi har väl tankar på vem det skulle kunna vara.
Absolut, vi har ju funderat väldigt mycket på det här. Många har ju frågat så här: kan det vara bulvanen? Och skulle han liksom ha kunnat skrivit de här breven i fängelse och fått ut dem ur fängelset och sådär? Och svar på det är ju faktiskt ja. Vi har ju kollat en del på det, och på den tiden så var det ganska slappt på fängelset. Man kunde skicka brev, man kollade liksom inte i breven vad som stod eller sådana saker. Men vi tror väl egentligen kanske inte att det är bulvanen som har skrivit de här breven på grund av en del andra omständigheter då. Som du sa så har vi funderat väldigt mycket över de här breven och vad de innehåller och vad man då kan dra för liksom slutsatser av det. Och det första slutsats man kan dra egentligen, det är ju att det här första brevet, det skickas ju väldigt, väldigt snabbt efter att man upptäckte att Björn var borta.
Vad stod det i det brevet?
Byt linje, sluta dragga efter Björn, lösningen en annan.
Men varför tror du att, det har jag tänkt på mycket, varför skriver man ett brev där man går ut med att man vet vad som har hänt? Men man säger inte mer än att det just är någonting annat än det som polisen sysslar med just nu. Varför säger man då inte hela historien?
Ja, det är en väldigt bra fråga som jag inte har något svar på. Men det som är intressant är ju att redan där då, polisen har ju knappt hunnit börja draga ens. Redan där säger ju brevskrivaren att de ska sluta draga. Så att det verkar ju som att personen på något vis visste att man inte skulle hitta någonting. Och det gjorde man ju inte heller.
Eller ville man stoppa dragningen för att han visste att han låg där?
Det låter naivt att tro att man skulle kunna skicka ett brev till polisen och säga åt dem att sluta draga. Så hade de slutat draga. Så att det tror jag faktiskt inte på.
Men vi har i alla fall tittat på några som skulle kunna som skulle kunna veta så här pass mycket.
Precis, för det är ju en del fakta då som framkommer den här, i de här breven. Och det är ju dels att Björn kort innan han försvann haft besök av den här Olle Lindqvist. Och dels är det då att stugan hittades övergiven av hans chef Kerstin Lindberg. Och det här är ju liksom inga saker som någon till exempel på Gotland borde kunna veta, utan det här är ju väldigt specifika detaljer. Så det verkar ju som att den här brevskrivaren måste på något vis kanske känt då både Björn och den här Kerstin Lindberg på något vis, och då kanske pratat med Björn innan försvinnandet och fått reda på det här med att den här Olle Lindqvist hade besökt honom, och sen efter försvinnandet fått reda på av Kerstin Lindberg då att hon hittade den här stugan övergiven.
Nu får du rätta mig om jag har fel här, men jag var inne lite grann på att Olle Lindqvist skulle vara ett alternativ. För han gjorde väl lite egna eftersökningar på vad som skulle kunna ha hänt Björn.
Han var ju en av de tre personer som polisen kollade. De bad dem skicka in liksom provskrift från sin skrivmaskin, för man ville liksom se om man kunde matcha den. Det är väl lite slappt egentligen, för att då, om man nu har skrivit de här breven, då kanske man använder någon annan skrivmaskin när man skickar in den där provskriften. Men polisen, det verkar ju som att de tror att han var en av alternativen till den som skulle kunna vara brevskrivaren. Det vi kommer fram till i alla fall, det är väl att det mest sannolika är ju att den här brevskrivaren finns någonstans i kretsen kring Björn och Kerstin Lindberg och i Stockholm. Skulle kunna vara någon som till exempel jobbat tillsammans med Björn på den här brevskolan där han jobbade eller någonting.
Det var någon som skrev där på Instagram också att de tyckte att det var någon som, det måste vara någon som formulerar sig väldigt bra, som är duktig på att skriva.
Precis, det skulle ju absolut kunna stämma med någon som har jobbat på brevskolan, så var det liksom ett utbildningsföretag som sysslade med att göra skrivkurser och sådana saker.
De här breven, vart är de skickade någonstans ifrån?
Första brevet är poststämplat på Stockholm central och det andra brevet är poststämplat i Solna. Tredje brevet vet vi inte, för det Aftonbladet hade tydligen inte sparat kuvertet till det.
Nej, men det är väl kanske rimligt att anta att det är någonstans i Stockholm det också då. Det är lite längre också, så det skiljer sig ju åt från de andra.
Precis, precis. Tredje brevet är ju ganska stor skillnad. De första två breven är ju väldigt så här korthuggna. Men i tredje brevet så det är ju då den här brevskrivaren utvecklar lite grann sin hypotes, för det verkar att det är två stycken försvinnanden, men att de hänger ihop då.
Håller man på med true crime, så kanske det här med anonyma brev inte, det är ju någonting som inte är helt ovanligt.
Nej, precis. Tänker kanske på Zodiac och Jack the Ripper och sådär.
Precis.
Ja.
Men i det här fallet så är det skillnad.
Ja, precis. Det publiceras ju aldrig i någon tidning. Så det är det också som gör det anmärkningsvärt att brevskrivaren hörde av sig. Och det är ju galningar och liknande som söker uppmärksamhet brukar ju generellt sett ta ett fall som det skrivs mycket om i tidningarna. Här skrevs det inte ett ord. Så att det känns inte som att det är det som är förklaring här, utan det verkar som att det är någon som vet, eller i alla fall tror sig veta någonting.
Det här är inte bara någon som vill skriva in sig själv i historien, utan det här är någon som faktiskt vet någonting. Och det framgår ju också i det sista brevet när de berättar mycket om personer som är inblandade. Så att absolut, det här är inte någon vanlig galning.
Varför blurrar vi egentligen bilderna på vissa personer och använder förnedrande namn för vissa personer?
Ja, det är så här att för det första så är de inte dömda. Och sen är det så här också att anhöriga till de som är inblandade har bett oss att göra det här. Så då går vi dem till mötes såklart. Och det finns ingen anledning att gå ut med deras riktiga namn eller hur de ser ut i nuläget.
Nej.
Huvudspåret för polisen var under lång tid den här så kallade Sjögrenvägen. Det här var en väg som byggdes strax efter Sjögrens försvinnande. Och den går ju precis bakom Sjögrens eget hus. Och vi har fått in en fråga från en lyssnare som har varit där och tittat men inte hittat den här vägen. Och vi kan väl säga så här att just nu så är det ett hus som ligger över själva vägen. Men om man står vid det runda huset som är strax norr om Sjögrens hus så kan man se en glipa i skogen, kan man säga.
Om man tar sig upp för den här branten bakom det runda huset, då ser man ju tydligt att det finns en väg, eller det har funnits en väg där. Man fyllde ju ut mycket material just i själva nedfarten för den här branten, och det materialet, det har man ju nu tagit bort då. Så är det därför inte vägen syns så tydligt idag när man kommer nerifrån. Men kommer man uppifrån, då ser man mer tydligt att det har varit en väg där.
Mm. Och det kan man säga också när vi var där med skelettsökhunden. Även den hade ju bekymmer att ta sig upp för den här Sjögrenvägen då. Så att den är brant.
Björn hade ju en flickvän under tiden han jobbade på Gotland sommaren 72. Och de hade liksom viss kontakt även då under vintern och faktiskt ända fram till kort innan han försvann då. Det är folk som har frågat om hon någonsin fördes av polisen i samband med att han försvann.
Mm. Blev hon det?
Hon blev inte förd.
Varför blev hon inte det, tror jag?
Det är en bra fråga. Hon säger ju det att polisen hade pratat med någon annan person som hade jobbat på det här kollot. Och den personen hade tydligen sagt att nej, men ni behöver inte prata med henne. Hon vet ändå ingenting. Så att polisen hörde aldrig av sig den här. Hon bodde ju inte i Stockholm utan bodde i en annan del av landet. Vi frågade henne också om det var hon som skrev de här breven. För vi funderade på om det kunde vara så ett tag. Men hon förnekade bestämt. Och hon hade ju då kommit från Polen ganska kort tid innan det här. Och hon menar på då att hon hade liksom inte kunnat skriva den här avancerade svenskan som var i de här breven. Så att det känns lite osannolikt att det skulle kunna vara hon faktiskt.
Mm.
Och hon bodde inte i Stockholm heller som sagt. Så att det hade varit svårt för henne att skicka breven.
Mm. Men hon hade varit på Gotland.
De jobbar ju tillsammans
på
kollot.
Vilket man kan tänka då att hon kanske kände till de här affärerna eller sådär.
Ja, hon berättade att hon hade träffat Bulvanen när de tillsammans då var på den här festen.
Ja, just det. De hade varit på en fest, ja.
Och hon hade ju upplevt honom som en ganska obehaglig människa. Men Björn, han hade tydligen tyckt att han verkar schysst, bra kille liksom.
Och man måste ju säga det också att Sjögren-utredningen är en jättestor utredning. Medan Björns utredning är väldigt tunn.
Det är en väldigt stor skillnad mellan de två utredningarna. Sjögren-fallet är ju liksom två stycken flyttkartonger fyllda till bröden. Och Björn Adolfsson-fallet är ju en liten mapp.
Ja. Har det funnits en vilja att lösa det fallet?
Känns inte som det. Det känns som att man tidigt bestämde sig för att men det är nog självmord ändå. Och sen så gjorde man inte så mycket mer. Sen när de här breven började dyka upp, då tyckte man att det var lite jobbigt. Och så gjorde man lite halvhjärtade försök att ta sig vidare från det. Och sen när man inte liksom... Man hoppades väl helt enkelt att den här brevskrivaren skulle höra av sig och helt enkelt presentera en lösning. Men brevskrivaren gjorde aldrig det, så då blev det liksom ingenting.
Mm. Det här med preskriptionstiden. Ett brott efter 86, då kommer det aldrig redovisas vad polisen har gjort och inte. Och då kanske det blir fler fall som blir just så här. Det är på ett annat ämne. Vilka uppenbara misstag finns i polisutredningen? Är en annan fråga som har kommit in. Och då måste man säga så här också att det är lätt att sitta 50 år efteråt med pekpinnar. En annan sak också är att vi har Google nu. Och vi kan lätt ta till det och snabbt få svar på olika frågor som annars skulle ta väldigt lång tid. Så vi har ju lite fördelar.
Absolut. Men om man ska då liksom nagelfara det här och leta misstag, så vi har ju grävt fram den här gamla mordbibeln som den kallades. Alltså en slags vägledning i hur man skulle utreda grova våldsbrott på den här tiden. Och det står ju ganska tydligt där att man ska vara väldigt bred i sin utredning till en början, och man ska försöka att absolut inte smalna av på ett spår tidigt, även om spåret är väldigt hett, utan man ska försöka följa så många spår som möjligt till en början. För att ja, missar man någonting i början helt enkelt, det blir väldigt svårt att reparera det i efterhand. Så att en sak som man kanske borde gjort är väl att man borde tittat på andra gärningsmän på ett tidigare stadium. Och då tänker vi framförallt på direktören då, som också kan ha haft motiv att skada Sven på något vis. Man borde förhört honom mer ingående, inte bara om de här ekonomiska detaljerna, utan man borde förhört honom om vad han gjorde de här dagarna och sådär. Inte minst då kanske för att avföra honom det helt enkelt, om han nu inte hade någonting med det här att göra.
Ja, han hade ju aldrig gånger motiv i alla fall. Det kan vi ju fastslå.
Precis, men det var ju, det ska man ju också säga, att det här med att han hade ett så pass kraftigt motiv, det var ju någonting som inte framkom förrän ganska sent under polisutredningen. Till en början trodde man ju att Sven verkligen hade fått pengar och att han hade liksom blivit rånmördad eller någonting i den stilen. Sen trodde man ju att allting var förfalskat och att det var bulvanen som då hade motiv att dölja den här förfalskningen, och att det var det som var motivet. Så det var ju inte förrän väldigt sen skede som man kom på det här med att det fanns de här, kunde finnas de här skenkontrakten, och att Sven kunde ha några papper hemma som kunde häva köpet och alla de detaljerna. Och då var ju liksom, rättegången var ju mer eller mindre redan igång då, så det var lite svårt kanske att backa och börja fundera på andra gärningspersoner och sådana saker.
En annan fråga som har kommit in, det är ju att är det här ett kallt fall som polisen har tagit upp igen på grund av den uppmärksamhet det har fått från våran podd?
Alltså både ja och nej. Det är ju liksom, det är ju en utredning i och med att det är ju fortfarande en försvunnen person, och en sån utredning, den stängs liksom inte, det preskriberas inte, men det är ingen förundersökning, så det här hamnar ju liksom lite i ett specialkategori kan man säga.
Och man ska också säga så här, att även om vi skulle komma fram till en mördare och kunna bevisa det, så går det inte att döma någon för det här.
Nej, och det är ju inte vårt huvudsakliga mål heller, utan det är ju att kan vi återfinna kroppen, då kommer vi betrakta det här som löst. Ja, eventuella spekulationer av vem som har gjort det, det blir ju mer så att säga av akademiskt intresse kan man säga.
Mm. Jo, men verkligen.
Polisen har ju till och med utsett en samordnare som vi har kontakt med löpande, som helt enkelt har hand om det här från polisens sida. Och polisen bistår ju faktiskt med en del resurser, så länge det är sånt som redan finns inom polisen och som inte liksom behövs i mer dagsaktuella ärenden.
Det de har sagt att de skulle kunna bistå med, det är till exempel en markradar. Och en markradar kan man helt enkelt genomlysa marken och se om det är någon som har grävt där, om det finns några förändringar i jorden. Så att man skulle potentiellt kunna se om det har grävts en grav på ett ställe.
Men det här är ju kanske ingenting som kommer vara till nytta nu under tiden vi ska söka på tippen. Och det kan vi ju också förklara, att liksom anledningen att vi behövde få in pengar till det här med skelettsökhundarna, det är ju på grund av att skelettsökhund, det är liksom ingenting som finns inom polismakten, utan det här är ju då ett privat företag som drivs av de två tränarna som har tränat upp den här hunden. Men hade polisen haft en egen skelettsökhund, då hade vi ju fått låna den, som jag förstår.
Absolut, och det är Detectia heter företaget som vi har anlitat.
Detectia K9 till och med.
Precis. Hunden heter
Breeze.
Precis. Ja, Breeze. Det heter någonting. Vildskräckens Breeze.
Vildskräckens NP Breeze. Det var något sånt här. Ja. Vildskräckens Breeze. Ja,
väldigt fin hund i alla fall. Ska skelettsökunden undersöka den så kallade kattgraven?
Inga planer på det just nu i alla fall.
Nej. Och där skulle man ju i så fall eventuellt bara kunna gräva.
Ja, särskilt eftersom vi faktiskt har hört att kommunen där har några planer på att gräva i det här området framöver, lägga ner något, om det var fiber eller om det var något avlopp, jag kommer inte riktigt ihåg exakt vad det var, men de skulle eventuellt faktiskt gräva upp det här ändå. Så att vi har ju en lyssnare som bor i trakten där som kommer kontakta oss om så blir fallet. Så då åker vi nog helt enkelt bara ut och kollar om det kommer upp någonting.
Mm. Bra. Då ska vi se. Vi ska ta upp den berömde flashback-tråden också. Har du några tankar på den?
Alltså, till att börja med får man ju säga att den här tråden, den är ju betydligt äldre än för det första den här podden. Och för det andra även vårt intresse för det här fallet. Den startades ju innan vi överhuvudtaget hade fått upp ögonen för det här. Så att det var ju liksom en bra resurs när vi började kolla på det här. Men med det sagt så innehåller ju i alla fall främst början av tråden innehåller väldigt, väldigt mycket spekulation och faktafel och sådana saker. Så att man får ju ta vad som står där med en grov nypa salt kan man ju säga.
Jag är väl inte någon jättestor läsare av flashback-tråden heller. Jag har läst en del och det är kul att det är många som skriver och det är kul att det är många som engagerar sig. Så att
den har ju verkligen växt till liv efter att podden startades kan man säga. Nu är det ju, ja, det skrivs ju inlägg där varje dag. Tidigare så var det mer väldigt sporadiskt som någon skrev någonting där. Men den har ju väldigt snabbt växt till sig den här tråden och kommit upp i, ja, det är väl över 1000 inlägg i alla fall.
132 sidor, ja. Så är det. Mm.
Ja, när vi började kanske var 10 sidor eller sånt där.
Mm.
Ja.
Så att, kör hårt.
Men nu till den mest populära frågan som flest personer har ställt. Kommer det fler säsonger av Kalla fall?
Det korta svaret är ja. Parallellt med säsong 1 så jobbar vi med att sätta ihop säsong 2. Och utan att avslöja för mycket så kan jag säga att säsong 2 utspelar sig på samma geografiska plats men i en annan tid. Vi kommer att vara kvar på Gotland och som sagt det är ett mer modernt fall.
Då säger vi så för idag.
Ja, ja men verkligen. Stort tack för att ni lyssnar.
Nästa vecka kommer ett ordinarie avsnitt av Kalla fall och det är då vi kommer gå in lite närmare och titta på bulvanen och hans bakgrund.
Mm, kul. Då hörs vi då.
En del av